Hej och välkomna. I en liten stad som kallas för Boston bodde en liten man som hette Miguel. Miguel hade en dröm. Han hade en dröm som handlade om inte världsfred. Den handlade inte om att bota hunger, utan den handlade om något betydligt mer komplicerat. Den här drömmen handlade om att köra C-sharp på iOS. 10 år senare, från den första drömmen han hade, så skapade han Xamarin. Xamarin tillhör nu Microsoft. All is awesome. Den här sessionen idag kommer att handla om native iOS Android-appar med Xamarin och C-sharp. Jag heter Johan Karlsson. Jag har min Twitter-handle där. Twittrar ibland.
Yes, Daniel Hindrikes heter jag. Finns också på Twitter under @hindrikes, bloggar på danielhindrikes.se och är arkitekt och utvecklare med väldigt mycket fokus på Xamarin just nu.
Det märks. Vi kommer dela upp dagens session i 2 bitar. Jag kommer stå och babbla lite PowerPoint slides, lite om vad Xamarin är, och sen kommer de roliga bitarna sen. Daniel kommer att dema kod. Kod är alltid kul. Så att vi hoppas att när den här dagen är slut, den här sessionen är slut, så ska de få en uppfattning om vad Xamarin är för någonting och ge möjligheten att verktygen för att ställa frågor. Grundprincipen med Xamarin, alltså det de gjorde, var att de tog Monos runtime, som Miguel från min historia i början. Mono är en open source implementation av .NET. Sen mappar de alla API:er, och från början var det Androids API:er och iOS API:er. Nu har ju Mac OS X kommit till också på senare tid. Det de försöker göra är att de ska ha 100% API coverage, och de siktar på same day release. Så att utvecklar du med Xamarin så ligger du lika tätt efter, så att säga, som om du hade använt Xcode eller Android Studio. Du behöver Visual Studio om du ska utveckla på PC, och du kan köra Xamarin Studio på Mac. Och igår eller idag de släppte Visual Studio för Mac.
Igår.
Visual Studio för Mac är Xamarin Studio i grova drag. De kommer ha lite mer templates och lite mer roliga grejer, och de kommer börja att nyttja kod ifrån Visual Studio in i Xamarin. Ja, Visual Studio för Mac. De här plattformarna kan du köra på. Om du är bara Windows-utvecklare, om du bara äger en PC, då kan du utveckla för Android och Windows. Äger du bara en Mac, då kan du utveckla för Android, iOS och OS X. Har du kombinationen som det här, en Mac och sen kör du Parallels med Visual Studio, Windows och om på den, då kan du komma åt alla plattformar. Du kan även ha ett Mac i ett nätverk. En byggserver kan man säga. Som hela teamet kan nyttja då. Jag brukar alltid prata om 3 nivåer av Xamarin. Längst ner har vi bara gjort en enda sak. Det här var väldigt jobbigt utan en klicker, märker jag. Jag får stå här. Det första, enklaste varianten av Xamarin är att man byter bara ut språken. Ingenting annat har förändrats. Man har dotnetifierat lite interface. Android har ju en tendens att ha setters och getters, eller Java. Och då har man egentligen, så att det finns en egenskap som heter setName. Då har man gjort en property istället. Eller en metod som heter setName. De har gjort en property som heter name. Så att det känns lite mer som .NET. Så att alltså Objective-C och Swift har BVC Sharp. Java har BVC Sharp. Och den längst ut till höger ska representera Windows Phone när den var aktuell en gång i tiden. Och där finns det ingen Xamarin, för att det är redan .NET. Den andra nivån, och det är nu det börjar bli lite intressant, det är att man kan skapa PCLer för att dela kod emellan plattformar. Så att för varje plattform skriver man sin GUI-implementation, Och sen lägger man all delad kod i en PSL i botten. En PSL är ett Portable Class Library. Kommer att ersättas till mångt och mycket av .NET Standard Library. Som kommer i .NET Core. Va?
.NET Core bygger också på .NET Standard Library.
Okej.
Okay. Kan man säga. Så det är egentligen den grundläggande funktionaliteten i .NET som ska fungera över alla .NET-plattformar. Från webbserver till appar. Mm.
Och då får vi en graf som ser ut ungefär så här. Då har de tre plattformspecifika projekten högst upp och sen har du en PSL där du delar kod. Den tredje nivån som jag tycker är mest intressant med Xamarin och att hur de har lyckats göra det här. Xamarin Forms är ett cross-platform GUI-bibliotek. Ska man kunna definiera det som. Där du skriver gemensam SAML-kod eller C-sharp-kod för att definiera ditt GUI som sen översätts till native kontroller. Så gör du en button till exempel i Xamarin Forms så blir det en UI-button på iOS och motsvarigheterna på de andra plattformarna. Och då får vi en bild som ser ut lite mer så här. Då har ni sett att då krymper den plattformspecifika koden. Det blir i stort sett bara bootstrappers och specifika implementationer. Om man ska komma åt en service eller något som bara finns på iOS, ja, då kan man implementera den på iOS och sen kan man anropa den ifrån den gemensamma koden. Den här frågan får jag hela tiden. Är Xamarin native? Och det beror på hur du definierar native. Kollar på Java till exempel. Är det native? Det kompilerar ju till bytecode likväl som C-sharp och .NET kompilerar sin kod till IL-kod. Så att då den enda som är native i så fall blir då iOS. Vilket kräver en kompilering. Så därför väljer jag att definiera native som tre saker ska finnas med för att det ska vara native. Det ska vara native user interface, alltså gränssnittet ska se ut som iOS. Har du skapat en iOS-app så ska det se ut som en iOS-app. Det ska inte vara någon Cordova one size fits all. Utan
här tittar på Facebook.
Som på tittar du på Facebook?
Jag tittar på Facebook-appen. Den ser ut som iOS på Android, den ser ut som iOS på Windows 10. Mm. Är det native? Kan man ju fråga sig då. Enligt den här definitionen så är det ju inte det.
Enligt den här definitionen är Facebook inte native. Den andra grejen är att det ska vara high fidelity API access. Du ska komma åt 100% av API:erna ifrån den lösningen du skriver med. Och det gör Xamarin. Och den viktigaste av allt, det ska vara native performance. Alltså det ska gå precis lika snabbt som om du hade knackat i Objective-C, Swift eller Java. Så performance, hänger Xamarin verkligen med? Jag kan stå här och tala om för er att säga, ja, det gör det. Men jag har faktiskt lite fakta också i fallet. Och den faktan har jag snott från någon annan. Den här bloggposten, den är 1,5 år gammal ungefär. Jag håller på med ett litet sidoprojekt själv på GitHub. Där man, vem som helst var med och kontributa. Och det jag tänkte att man definierar x antal standardtester. Till exempel, vi ska räkna primtal, vi ska hitta på någonting annat.
Ja, men göra olika vyer och så
precis,
vidare.
Olika performance-test. Och grejen är inte att det vore dumt om jag implementerar Objective-C-varianten. Så har vi någon jätteduktig Objective-C-programmerare så skulle jag hellre vilja att den biten implementerades av någon som är riktigt duktig på det. Och det är egentligen för att göra det motsvarande den här killen gjorde, fast håller det up to date över varje version. Kanske till och med automatköra det i
Xamarin Test Cloud.
Ja, precis. Det här testet, standardtestet, testar fyra olika plattformar. Native inom parentes frågetecken. Och det jag menar med det är Objective-C eller Java. Den testar Cordova, vilket är JavaScript-ramverk. Klassisk Xamarin, vilket är Xamarin utan Xamarin Forms, också Xamarin Forms. Det är kört på de här två devicen, en iPad Mini och en Asus COOF. iOS 8, Android 4. Första testet får Xamarin spö. Och det är därför att vi måste packa med Monos runtime varje gång vi ska bygga en app. Det finns ju liksom inget stöd för .NET utanför appen i sig. Så vi måste ha med en hel runtime. Java vinner starkt på 166 kilobyte. Xamarin Forms på iOS ligger på 16,9. Jag vet inte riktigt hur han lyckas med det. Men normalt sett länkar man ju bort sådana här saker så man får mycket mindre file size. Laddningstider. Det här är ifrån att appen startar till att du kan börja leka med den. Återigen, Java vinner. Xamarin Forms är sämst. Men nu är det 1,5 år gamla siffror också. Så att mest troligt Xamarin Forms har väl lagt på mycket prestandaförbättringar. De har lagt på det här kompilerbar SAML och så vidare.
Yes, och det bidrar ju ganska mycket till laddningstider på vyer. Att man kan kompilera SAML. Den behöver inte läsas in i runtime.
Yes. Accessing backend services. Det här var ett test att ladda hem 10 000 poster ifrån en Azure mobile service, tror jag det var.
Yes.
Använda de biblioteken som Microsoft skickar med. Rendera i en lista. Och tiden är så lång tid det tog tills man kunde börja använda listan.
Ja, värt att nämna kan ju vara här att det här är allting är bara medelvärden. För jag har kört ganska många gånger på varje enhet för att få fram ett någorlunda bra riktvärde.
Precis. Och det som är intressant här är att klassisk Xamarin var snabbast på Android. Snabbare än Java. Och klassisk Xamarin vann även på iOS. Nu är det inte med många hundradelar, men ändå. Mm. Det vi alltid gör med våra applikationer att vi beräknar primtal i dem. Och det här var bara för att testa CPU, liksom raw data crunching. Och vi ser en som förlorar ganska skapligt på den. Även om use caset kanske inte är riktigt rättvist.
Och då menar du att du inte gör det här i alla dina appar?
Nej. Få. Men återigen, klassisk Xamarin spöar Objective-C med nästan 0,7 sekunder. Och det har med implementeringen av hashtables, tror jag. Eller något sånt. Mm. Det är en ren implementationsfråga. Så de har implementerat bibliotek bättre än vad Objective-C har gjort. Så att det spelar ingen roll om du går 3 instruktioner mindre per i stacken, så att säga. Utan här, det som spelar roll är egentligen hur bra är sakerna implementerade. För att sammanfatta den första delen. Nu kommer det coola demos sen. Något större filstorlek. Men å andra sidan, lägger du in en JPEG-bild på 5 meg så har du liksom jämnat ut skillnaden i alla fall. Så att en app idag, vad kan det bli? 25, 30, 40 meg?
Ja, det är någonting. Vad är Facebook? Nu har vi passerat 100 meg för länge sedan.
Ja.
För att prata om Facebook igen här då.
Precis. Men
appstorlekar är ju ingen problem idag med de datanätverken vi har, i alla fall i Sverige, där det är väldigt utbyggt med 4G.
Nej, precis. Så jag tycker att även om det är en märkbar skillnad på filstorlek, den är inte avgörande. Och lika bra eller bättre prestanda. Några frågor på den första delen innan vi hoppar in i demos? Det går ju bra att komma fram efteråt sen också.
Ja, om inte annat går det bra att avbryta oss när som helst för kortare frågor. Längre diskussioner och frågor kan vi ta efteråt.
Yes.
Så att du ska hinna med och köra igenom allt material. Så. Då kastar vi oss in i Visual Studio. Jag tänkte att först kommer jag börja med att visa Classic Xamarin. Det vill säga man bygger gränssnittet per plattform. Man bygger Android, som man bygger Android bara att man byter ut mot C-sharp. Och sen kör jag iOS med storyboards och C-sharp istället för Objective-C och storyboards. Så storyboards är egentligen samma sätt som man använder när man gör Objective-C i Xcode för att utveckla appar. Och det grafiska gränssnittet då. Så vi kan börja med iOS här eftersom vi har det här uppe i Visual Studio. Här har jag kopplat upp mot Macen. Det här är en virtuell Windows-miljö som jag kör här. Och kan vi se här att jag har ett antal olika simulatorer som jag kan köra på det här. Jag skulle även kunna koppla in en fysisk enhet och köra det här på den. Och det kan jag även göra när jag har en Mac på nätverket. Jag behöver inte längre ha tillgång till min Mac bredvid mig för att koppla in den, utan den kommer remota USB-porter mot Macen också. Och så kan jag köra simulatorn här direkt på PC:n. Det var Android. Vi gör sådär. Vi stänger den och startar om den. När vi har visat lite mer. Så, nu är vi inne i vår storyboard designer. Där vi kan göra grafiska gränssnitt egentligen utan att skriva en enda rad kod, så kan vi göra väldigt mycket. Här på sidan har vi vår toolbox som innehåller, jag ska inte säga alla grafiska komponenter, de innehåller i alla fall alla vanliga komponenter. Så det vi gör här är att vi börjar med att ta bort det som finns i standardmallen. Sen kan vi välja här vilken iPhone vi vill att det ska se ut som när vi designar det här. Så jag väljer iPhone 6 här. Och sen plockar jag Navigation Controller. Alla iOS-appar måste ha en Navigation Controller i botten om man vill kunna navigera. Ni som kör iOS kommer känna igen utseendet här. Vi kommer ha en tabbar, eller inte tabbar, Navigation Bar högst upp. Där vi har titel som ni ser här. Och när vi har navigerat iväg så kommer vi få automatiskt en bakåtknapp till föregående vy. Och vi har möjlighet att lägga knappar och kontroller till höger här också för att hantera olika saker. Så, vi fick vår Navigation Controller här som egentligen bara är en placeholder. Vi kan inte göra någonting i den, men den visar att vi har den i botten här. Och så fick vi en ny controller här. Men eftersom det här är en table view som standard, det vill inte jag ha i den här applikationen, så då tar vi bort den. Så. Och sen istället har vi en vanlig tom view controller. Allting i iOS bygger på controllers, och sen inne i controllers så har vi en UI view. Så då vill vi lägga den här nya vyn som root controller, alltså den första kontrollen i navigeringsstacken. Så det enda vi behöver göra då är egentligen att vi trycker in kontroll och sen drar vi från det. Och sen säger vi att relationship ska vara root. På samma sätt kan vi göra om vi vill, när vi vill navigera iväg till nya vyer. Så om vi drar in en knapp här så kan vi bara sätta namn på den genom att dubbelklicka på den, eller text genom att dubbelklicka på den. Eller göra det i properties-rutan här så vi kan skriva start bara på den. Och så kan vi ta new view controller. Det enda vi behöver göra här för att skapa ett navigeringsflöde är att trycka kontroll. Och sen drar vi till den vyn vi vill navigera till. Sen kan vi välja här om vi vill göra push, vilket egentligen bara att vi lägger på en ny sida på stacken. Eller om vi vill göra modal, då läggs den utanpå stacken. Och då kan vi inte navigera tillbaka, utan då måste man stänga den istället. Så, men här vill vi köra push. Så där, och då ser ni här att den automatiska bakåt-knappen som läggs till där också. Så, då kan vi köra det här. Vi väljer att köpa iPhone 7. Och jag körde i Windows iOS Simulator. Den är i preview bara nu, så därför får man den inte med installationen av Xamarin, utan man måste gå till xamarin.com och ladda ner den. Men den fungerar väldigt bra tycker jag. Den funkar på många sätt bättre än den simulatorn som finns i Xcode. De har ju till och med lyckats lösa den här buggen som har funnits i Xcode-simulatorn sen, ja, så länge jag har hållit på med iOS-utveckling i alla fall, att man inte kan sätta GPS-positioner. Fungerar jättebra här. Plus att man har en hel del andra saker man kan göra också. Vi kan köra Touch ID, olika gestures, call, memory-varningar. Vi kan simulera när någon ringer och så vidare. Vi kör bara start här och så kan vi navigera tillbaks. Kan vi göra det här utan egentligen ha skrivit en enda rad kod. Men det här var inte så kul app egentligen, så vi lägger till lite mer funktionalitet här. Så vi tar ett textfield. Dra ut storleken som vi vill ha det. Vi kan gå in här och sätta olika värden på text. Vi vill inte ha någonting för ifyllt. Och vi vill ha en placeholder. Enter your name. Och så kan vi dra in en knapp här igen. Och sen om vi vill komma åt det här med kod för att göra någonting med textfältet, till exempel när vi trycker på knappen. Då kan vi gå in och sätta name på button här. Vi kan säga att det är save. Och här sätter vi name till name helt enkelt. Sen behöver vi ha en code behind fil för det här. Det gör vi genom att markera view controller längst ner här i den här lilla baren. Och sen här på klass kan vi skriva name view controller till exempel. Då när vi trycker enter här så kommer vi få en code behind fil, eller en UI view controller som det heter på iOS. Men om ni är vanliga .NET-utvecklare så är det ungefär som en en call behind. De, tänker man att ett MVC-mönster med vyer, controllers och modeller, så är det ganska lätt att förstå varför den kallas för controller. Det vi kan göra här nu är att vi kör override on viewDidLoad. Så. Och det blir egentligen den metoden som kommer köras när vyn har laddat klart. Så här kan vi komma åt våran save-knapp. Så vi använder eventet touchUpInside. Egentligen när man släpper fingret eller vad man nu kör. Oftast är det fingret när det är en app. In i knappen och kopplar den eventhanterare till det. Och då kan vi komma åt textfältet. Name, sådär. Och så kan vi sätta en breakpoint här för att visa att det fungerar. Så kör vi igång det i vår iOS-simulator. Start. Vi har textfältet. Skriver Daniel. Klicka på knappen. Kommer till breakpointen. Och ser att vi har värdet på den. Så, nu tänkte inte jag visa så mycket mer på iOS. För vi har ganska begränsat med tid här. Där skulle vi kunna hålla på med en hel dag. Bara och visa iOS-utveckling. Men vi går vidare och kikar lite snabbt på Android. Innan vi går vidare till det som jag också, precis som Johan, tycker att det är riktigt coola med Xamarin Forms. Där vi kan skriva ett UI för alla plattformar. Men det är samtidigt bra att ha en grundförståelse för hur varje plattform fungerar. Så därför tänkte vi att vi visar det lite snabbt före. Så, vi minimerar iOS-projektet. Och sen har jag gjort ett Android-projekt här som har det finurliga namnet App 1. Och här har vi en Main Activity. En Activity egentligen som en controller iOS eller som en sida kan man säga det, om man ska prata mer konceptuellt. Och main activity här, där vi har ett attribut, activity attribut med main launch true, är den första liksom insteget i applikationen. Gränssnitt i Android definieras som standard XML-filer eller via designern som genererar XML. Och den lägger man här i layout. Och här har vi main.xml. Se om designern vill ladda den är väl, jag tycker inte att den är jättebra här, och den är bättre om man till exempel kör Android Studio. Så vill man göra designern så kan man installera Android Studio och bara öppna XML-filerna där för att editera dem. Men jag föredrar oftast att skriva det här med kod. Så vi öppnar vår XML-fil här, då ser vi att vi har en linjär layout. Om det är några Windows VPF-utvecklare till exempel här, då känner ni en linjär layout genom att mappa den mot en stack panel. Samma sak. Den lägger komponenter efter varandra. Horisontellt eller vertikalt som standard. Så det vi kan göra här är att vi skapar en knapp. Sen måste vi alltid på alla komponenter ha de här två med. Android layout width och layout height som egentligen definierar hur utrymmet ska tas upp. Match parent vill vi inte ha på en knapp som ligger direkt i en sida, vilket innebär att den kommer ta upp hela sidan. Det finns kanske användningsområden, men det är ju inte så jättesnyggt här. Så på bredden sätter vi istället till fill parent. Vilket innebär att den kommer fylla upp parent på sidan. Man skulle kunna använda match parent också. Jag föredrar att använda fill parent. Och här kör vi. Jag tror att det är wrap content. Jag fyller upp liksom nej, match content där. Så där. Och sen sätter vi ett ID på den här för att kunna komma åt den. Och alltid när man definierar ID:n i Android så skriver man plus efter snabel och ID. Och sen när man använder det så skriver man bara snabla ID och sen namnet på ID:t. Så vi skriver, så kan kalla det start här också. Jag tror att det är sådär. Så, nu har vi skapat den här. Vi går tillbaka till vår main activity och vill koppla på den här. Så då ser vi här att vi har redan den koden egentligen från början, set content view. Och sen definierar vi vår main view. Så där vi lägger layouts, då kommer filnamnet bli motsvarighet i en motsvarighet som en resurs. Så resource-mappen, layout, layout-folder och sen main-filen. Så då kan vi läsa in den här till vår vy. Sen utifrån det så kan vi hämta knappen. Det gör vi genom att vi kör find view by ID som är en basmetod som ligger i basklassen. Och sen talar vi om att vi vill ha en button. Sen kan vi använda det idet vi definierar det. Eftersom det kommer bli en resource. Då skriver vi resource med ID. Låt say istället start. Och sen kan vi göra samma sak här. Koppla. Så, koppla ett klick till det. Sätter vi bara en liten variabel där. Så vi har någonting att hänga upp debuggen på. Sen väljer vi det som startar projekt. Nu kommer jag att köra Visual Studios Android emulator. Vilket jag tycker är den bästa emulatorn för utveckling på PC. Man kan köra de som följer med Google Android SDK som även följer med när man installerar Xamarin. Men jag tycker personligen att det är ganska krångligt att sätta upp dem. De standardimagerna där är för ARM. Och ARM emulerat på x86. Det kan få en att kasta datorn ut genom fönstret för att det går så väldigt långsamt. Men det går att sätta upp Intel x86-varianter av där. Man får ladda ner drivrutiner för hårdvaruaccelerering och så vidare. Istället använder jag Visual Studio Android Emulator som baseras på Hyper-V, vilket är en riktigt snabb och bra emulator. Det finns en hel del olika modeller att ladda ner också om man öppnar verktyget här. Så finns det olika skärmstorlekar och OS-versioner. Den här kommer vi köra på en 5-tums KitKat med Android 4.4. Låter en gammal app här som så länge som kommer stängas nu när vi deployar den andra. Det tar lite tid att bygga Android första gången. Men sen när man har byggt det så kommer det gå fort där så man inte kommer behöva bygga om alla filer. Kör man utvecklingen på Mac så är man mer eller mindre förvisad till Googles emulatorer där. Xamarin har tidigare haft sin Xamarin Android Player. Men som jag har förstått det så kommer de sluta utveckla den och hänvisa till Googles emulatorer istället. Så, inte så jättespännande app. Vi satt aldrig någon text på vår knapp, men vi har knappen här i alla fall. Och vi landar här. Det vi skulle kunna göra här nu är att vi skapar en ny activity. Döper en fantasirix till page 2. Skapar en ny layout för den. Page 2 kan vi kalla den också då. Sen gör vi bara en enkel textvy där som visar att vi har kommit vidare till nästa. Där. Precis som tidigare så behöver vi använda metoden set content view för att den ska läsa in XML:en. Resource dot layout dot page 2. Sen när man navigerar i Android så behöver man inte skapa någon navigeringsstack utan det kommer man få automatiskt. Så det enda vi behöver göra här i vår knapptryckning är att vi skriver start activity. Och talar om vilken typ vi vill att ska laddas. Page 2. Det skulle vi faktiskt kunna sätta en text på den där knappen också. Blir det lite snyggare. Som ni ser så gick det betydligt snabbare att deploya nu. Breakpointen tar det, men vi skickar det vidare. Och vi kommer vidare till page 2. Sen kan vi såklart bygga upp det här i padding och sätta färger och göra det snyggt och så vidare. Men nu tänkte jag, nu har vi visat lite snabbt Android och vi visar lite snabbt iOS. Och nu hoppar vi in på det roliga, nämligen Xamarin Forms. När vi installerar Xamarin, antingen som efter att vi installerar Visual Studio och laddar ner det från xamarin.com eller ihop med Visual Studio kan man installera, så kommer vi få ett antal nya templates. Vi har Android, vi har iOS och vi har cross-platform. Kollar vi under cross-platform så har vi olika varianter av Xamarin Forms till exempel, Blank App, Blank Xaml App och olika typer av hur man vill bygga de apparna, hur man vill lägga sin delade kod egentligen. Vi har de som baseras på Xamarin Forms Portable, som Johan pratade om, Portable Class Libraries. Eller så har vi Xamarin Forms Shared, som egentligen är att man lägger all kod i ett bibliotek och sen kopieras den koden över till varje plattform. Jag tycker att det sättet är lite rörigare än att köra med ett portabelt klassbibliotek, så jag kommer visa det idag och det är alltid det jag kör. Enda fördelen jag kan se med Xamarin Forms Shared är om man vill lägga plattformspecifika saker i den delade koden, så kan man göra det genom att man kör conditional compile. Man talar om att när här körs, kompileringen körs på iOS, så kör den här delen av koden, körs den på Android, körs den på så här och så vidare. Men å andra sidan kan man göra det ganska snyggt med att abstrahera bort den biten och använda interface och olika typer av IOC-containrar. Men det ska vi inte fokusera på idag. Vi ska fokusera på grundläggande Xamarin Forms och visa hur man bygger upp UIT med gemensam kod för alla plattformar. Så vi skapar en blank Xaml app, för jag tycker det är betydligt enklare och smidigare att skapa UIT med Xaml än med C-sharp-kod. Xaml kan man likna med XML, fast det är egentligen inte XML. Xaml är ett språk för att instansera objekt. Så, vi stänger den utan, för jag har redan skapat projekten för att det tar lite tid eftersom man får ett gäng projekt i den mallen. Om vi kikar här så har vi Demo Portable. Det är egentligen där vi lägger vår gemensam kod. Sen har vi Droid-projektet, Android. Sen har vi iOS. Vi har Windows Universal, vilket innebär Windows 10 egentligen. Och sen har vi Windows 8.1 och Windows Phone 8.1. Jag brukar alltid plocka bort de här Windows Phone 8.1 och Windows 8.1 om man inte har specifika behov av att just bygga för Windows 8.1. Så får vi lite enklare solution också. Så vi kan gå in i Android här till exempel, eftersom vi kikade på den alldeles nyss. Main Activity. Hur skiljer sig den här mot tidigare? Jo, här har vi i stort sett ingen kod nu. Det enda som vi egentligen har som är unikt här för Xamarin Forms är de här två raderna. Xamarin Forms Init och Load Application. Det här startade egentligen igång vår gemensamma kod. Den som vi bygger gemensamt som kommer att köras på alla plattformar. De här raderna finns på iOS i App Delegate som är första ingångspunkten där. Och den finns i app.xaml.cs i UVP-projektet. Så, vi går till den här app, New App. Den var inte byggt så vi kunde inte navigera så där, men vi kan kika här istället. Här har vi den, appklassen. Och det den gör i Code Behind är att den sätter main page till new main page. Och main page, det är vår samhällssida här. Standard är alla sidor av typen content page i Xamarin Forms. En sida som vi kan fylla med utrymme, den har en property som är content. Och där sen kan vi fylla på med olika sidlayouter som stack layout som är samma sak som den linjära layouten som ni såg alldeles nyss i Android. Vi kan använda olika typer av griddar och så vidare. Jag tänkte att jag skulle börja den här demon och visa en tabbed page, för att den visar verkligen hur Xamarin har tänkt med Xamarin Forms för att behålla den här native looken. Den ser mer eller mindre, kan man säga, totalt olika ut på de här plattformarna. Så istället för content page så skriver vi tabbed page här. Får vi även lov att ta bort eller ändra här. Eftersom en partiell klass så behöver vi inte ha det med här också. Utan det räcker att det ligger definierat i samhällen. Sen behöver vi skapa två nya sidor. Minst två nya sidor för att vi ska kunna se hur tabbarna blir. Så vi skapar en news page. Och vi skapar en about page. Så kan vi gå tillbaka till main page här. Och från local namespace som vi definierar här, vilket är roten på projektet, så kan vi lägga in de här nya sidorna. Så vi skriver local colon news page. Så, nu har vi skapat två tabbar här. Nu vill vi såklart att det ska stå en titel på tabbarna också. Vi vill inte ha två tabbar som är blanka, för då kommer vi inte ens se att de finns. Så här skriver vi title lika med news. About. Så. Sen kan vi börja med att köra det på Android. Så vi väljer Android som startup project. Och så kör vi igång det i emulatorn. Tar det lite tid första gången här igen. Det som kan vara värt att tänka på när man skapar ett nytt Xamarin Forms-projekt är att Xamarin Forms oftast uppdateras snabbare än vad Xamarin gör. Så därför det första man egentligen bör göra är att uppdatera NuGet-paketen för Xamarin Forms. Jag såg att den installerade Xamarin Forms 2.0 NuGet-paketen nu. Xamarin Forms är uppe på 2.3.någonting. Väldigt tidigare där, så vi gör så här istället, eftersom att vi körde på iOS. Väljer att vi körde på simulator och så kör vi igång. Det som kan anledningen till att det tog tid är att den kan behöva hämta olika komponenter första gången man kör den. Bland annat så här kommer den hämta alla NuGet-paket, men för Android behöver den ha lite andra filer också som används under byggtiden, som hämtas och skapas första gången och cachas upp sen. Nu ska vi se att den är på gång här på iOS. Så, nu fick vi våra tabbar här, och sen ser vi här att den standardtexten på varje sida ligger här uppe i statusbaren. Anledningen till det är att vi inte har definierat någon navigation page i botten. Som ni kommer ihåg, när vi tittar på iOS så hade vi en navigation controller i botten. Så det vi kan göra är att vi antingen definierar en navigeringsstack för varje tab i applikationen, eller så gör vi en global för hela. Då kommer man navigera iväg och tab-sidan kommer inte längre synas i varje. Så det är en smaksak beroende på hur man vill att appen ska fungera. I den här demon så gör vi så här att vi lägger navigation pagen i botten. Så vi skriver new navigation page. Och sen lägger vi första sidan i konstruktorn. Så kan vi köra det här igen. Så, då ser ni att det blev betydligt snyggare. Vi saknar fortfarande lite padding, men det kan vi enkelt lägga tid på varje sida sen. Vi har news och vi har about här. Ni som är iOS-användare känner säkert igen att det brukar vara ikoner här, vilket gör det mycket snyggare. Så vi ska även lägga till ikoner. Ikoner och bilder, det är sånt som är specifikt för varje projekt. Anledningen till det är att man har olika upplösningar på iOS och Android och sånt, och det behöver hanteras separat för att man ska få bästa användarupplevelsen på varje plattform. Så vi lägger till ikonerna på Android i mappen Resource. Där har vi två ikoner, en för news, en som heter home. Vi tar de två, även om vi inte har någon homepage så kan vi använda den ändå. Och sen är de här, nu kör vi iPhone 7, vilket innebär att vi har retinaupplösning. Och det får vi tala om för de här ikonerna jag har gjort är för retinaupplösning. Men för att det ska bli så snyggt som möjligt så behöver vi tala om att den är två gånger så stor. För retina egentligen, då kommer man kan säga att det blir att alla ikoner behöver vara i dubbel storlek mot hur de visas för att det ska bli snyggt. Så vi döper den där till snabbla 2x istället, så kommer det hamna i rätt upplösning. Annars kommer den skala om vi inte gör det här, och det är inte säkert att det blir snyggt. Rollar 2x. Så, sen går vi tillbaka till den här mainpage.saml, och sen kan vi bara sätta icon här. Så, och här behöver vi inte definiera om det är 2x eller 1x eller 3x som det är för plusvarianten av iPhone. Utan det kommer hanteras av iOS i det här fallet. På Android så gör man likadant. Man lägger ikoner för olika skalningar, men då är det istället, se om templaten har det uppskapat, olika mappar. Vi har HDPI, XHDPI och så vidare som man lägger ikonerna. Men när man skriver den gemensamma koden så skriver man bara news.png, alltså grundfilnamnet. Så då kan vi köra det här. Alldeles strax här. Provar igen. Ja, som sagt, den där preview, vi kör Studio Simulator så vi stänger den. Kör igen. Nu kommer vi få en tabbarna längst ner. På Android hade vi fått dem högst upp. Vi skulle kunna visa i den andra applikationen hur tabbarna görs ut på Android. Här har vi tabbar högst upp. Kör vi Android 6 eller större, då kommer vi även kunna ha ikoner med här. Så, nu kommer den upp i iOS. Då fick vi snygga ikoner här längst ner, vilket gör att appen i sig betyder snyggare. Kör vi det här på Windows Universal Apps, så behöver vi inte lägga till några ikoner. För det är en pivotvy som används, och den har som standard inte ikoner. Designspråket på Windows är inte så. Så vi kör igång den också och kollar hur det ser ut där. Behöver vi bara sätta här att den ska bygga och deploya den också. Och då kan vi köra den på local machine, eftersom det här är Windows 10, och Windows 10-apparna kan köra både på desktop, de kan köra på telefon och de kan köra på plattor. Egentligen alla plattformar som kör Windows 10, det kan köras på en Raspberry Pi om man kör Windows IoT Core på den till exempel. Och på det här sättet så targetar man ju väldigt många fler användare än om man bara till exempel kör Windows Phone, som har en ungefär 1% av marknaden i Sverige idag, som är obefintligt. Mer eller mindre, jag tror att det är ungefär samma siffra i världen, men tittar man på Windows 10 som stort så har vi åtminstone 300 miljoner användare som vi skulle kunna nå ut till med våra appar. Den här svarta rutan här, det är bara en debuggerruta som de lägger in i Windows av någon oförstående anledning. Jag brukar ta bort den raden kod som gör det, men den ligger med där som standard i alla fall. Och sen har vi pivot här. Så, och då ser vi att de behåller den native looken, även om det är gemensam kod. Det som Xamarin Forms gör är utifrån de här kontrollerna är faktiskt att de skapar native-kontroller. De gör inte någonting bara som ser ut som native-kontroller, utan det mappas över mot native-kontroller i någonting som kallas för renderers. Sådana kan man skapa egna om man vill förändra beteendet på Xamarin Forms eller skapa helt egna kontroller. Så vi fortsätter. Vi kan gå till vår about-page. Nu ser vi att här, så här fick vi en sida i kod. Där skulle vi gärna kunna skapa gränssnittet med kod så här istället för SAML. Och vi kan sätta egenskaper som padding, new thickness 10 till exempel. Men jag föredrar att vi skapar det här i SAML. Så på vår news page så gör vi den till en sample page istället. Forms sample page. Och en nyhetssida vill vi i det här fallet ha som en lista. En list view om vi ska skapa det i iOS och Android. Det är ganska krångligt att komma in i. Vi måste skapa adaptrar och vi måste skapa eller data source på iOS och så vidare. På Xamarin Forms så kan vi bara definiera upp en lista och sen kopplar vi en datakälla till det. Vi behöver inte ha någon adapter eller data source som liksom länkar däremellan. Utan det sköter Xamarin åt oss. Så har vi skapat en list view här. Sen vill vi inte skapa upp varje rad för sig. Utan då skapar vi en template för hur varje rad ska se ut. Så då skriver vi här listview.itemTemplate. Den här typen data template. Så definierar vi upp ett sånt objekt. Och här inne kan vi sedan bestämma hur varje rad ska se ut. Och varje rad i Xamarin Forms måste vara av typen cell. Och här finns det färdigdefinierade celler som textcell som innehåller en rubrik och en detaljtext under som är lite mindre. Det finns image cell som är samma cell som textcell fast man kan lägga till en bild på sidan. Eller så kan vi använda bascellen, view cell. Så kan vi definiera precis hur vi vill att varje rad i listan ska se ut. Så då skulle vi kunna göra en grid här till exempel. Och definiera rader och kolumner hur vi vill att det ska se ut. Så vi definierar upp att vi vill ha två kolumner i vår lista. Och sen talar vi om att den första kolumnen ska vara 50 bred. Och den andra ska ta upp resten av utrymmet. Stjärna är att den fyller upp resten av utrymmet. Vi skulle kunna använda två stjärnor och en stjärna för att få relativa bredder också om vi vill det. Men i det här fallet vill jag att den ena ska ha en fast bredd och resten ska fyllas ut. Sen här kan vi för första kan vi skapa en image. Så kan vi antingen ladda in från datakällan eller som i det här fallet för att göra det enkelt så tar vi någon av de ikonerna som vi la in alldeles nyss. Sen skapar vi en label som motsvarar en textview eller en UI textview på iOS. Så. Sen vill vi för att göra det här enkelt. Xamarin Forms är byggt för att man ska använda databindningar och MVVM-mönstret. Så då gör vi så här att vi skriver binding här mot text. Sen gör vi så här att vi skapar en view-modell. Ny klass. News view model. Och det är hur bindningar fungerar egentligen, att den uppdaterar gränssnittet från när det sker ändringar i view-modellen. Och det gör den genom att man på view-modellen talar om att man har att den är av typen iNotify property changed, som är ett interface som innehåller ett event som är property changed. Så egentligen är vyn lyssnar på ett event i bakgrunden, men det är ingenting som du behöver hantera själv i din vy, utan det sköter ramverket åt dig. Men vi behöver implementera interfacet. Så där fick vi property change eventet. Och sen skapar vi snabbt en liten klass här som är en news item. Som har en sträng property som är text. Sen gör vi en egenskap här som är en observable collection. En observable collection kan man säga att det är en lista som håller koll på när ändringar sker. Den har ett event som är items change då, eller item added, item remove, som vyn också kan lyssna på. Av news item. News. Så, sen kan vi göra en konstruktor i vår Vue-modell. Som vi fyller på lite snabbt med data. Så, vi behöver bara ha två rader i den. Sen kan vi gå tillbaks till våran newspage. Då går vi istället in i CodeBehinden och talar om att binding context för den här ska vara våran Vue-modell. Så där. Så kan vi gå tillbaks till Vue och sen kan vi binda mot den här. Så då kan vi i listvue tala om att item source ska vara news propertyn i Vue-modellen. Och då ser vi att text här kommer från varje item i raden, alltså det här text i news item-klassen vi skapade. Så kan vi lägga till lite padding på den där så att det blir snyggt. Så kan vi köra det här. Så kommer vi få en lista med items. Nu kommer vi inte få någon bild på Windows 10 eftersom vi aldrig lade till den där. Men vi kommer i alla fall. Få text, trodde jag där. Det var det. Tur att det är någon som är vaken här i slutet på dagen. Yes. Så fick vi här. Nu la vi det i första kolumnen så då fick inte så mycket plats så då gjorde den radbyten. Men vi vill ju såklart ha det där i den andra kolumnen. Så kan vi bara sätta grid.column lika med 1 eftersom nollbaserad den första är alltid 0. Men vi kör det här på iOS istället. För att se hur det blir där också. Så fick vi en lista här. Nu är ikonerna vita så de syns inte där. Men om vi markerar så kanske ser vi den att den ligger där. Vill vi ha en titel på sidan så kan vi sätta det också. Så där sitter det lika med news. Ett av de stora problemen med Summary Forms när det kom var prestandan, speciellt i stora listvyer. Nu har vi två items här, det kanske inte spelar någon roll. Men om vi vill återanvända celler för att vi inte ska få minnesproblem så kan vi ganska enkelt göra det här genom att sätta caching strategy. Caching strategy till recycle element. Standard är en retain element, vilket innebär att det kommer skapas upp en cell för varje radio item. Och sen tänker ni att ni har en lista med 1000 items där vi har bilder och komplexa strukturer, så kommer det gå åt ganska mycket minne. Istället kanske vi har 5-6 celler som är synligt hela tiden. Och när de försvinner ur bild kan vi sedan återanvända dem och ersätta bara innehållet, så behöver vi inte skapa upp nya celler hela tiden, vilket kommer spara massa mindre och listan kommer flyta mycket bättre när vi scrollar i den. Nu har vi sett här att vi bara har kört skrivit sammel och vi har inte sett någonting egentligen hur det här ser ut. Det hade ju varit ganska trevligt att inte behöva köra appen hela tiden. Då finns det någonting som heter Summary in Forms Previewer som är i preview, en previewer i preview som vi kan lägga på sidan här. Så väljer vi iOS. Sen tror jag att vi eventuellt behöver bygga den första gången i alla fall. Så kommer den live uppdatera och se vad vi har gjort. Så det gör att det kommer bli mycket enklare än det har varit tidigare att bygga SAML. Den här följer nu med de senaste uppdateringen av Summary, så följer den med som standard även om den är i preview. Men man behöver aktivera den för att den ska funka. Ja, det gick bra. Ja, men vi kan fortsätta istället för att hålla på med den där. Och tänkte visa lite hur navigeringen funkar. Om vi hinner med det vill säga. Men vi kan gå lite fort. Vi kan bara gå in i code behind och visa hur man hanterar navigeringsstacken. I varje sida så har vi en egenskap på basklassen som heter navigation. Och har vi lagt vår sida i en navigation page så kommer vi automatiskt ha tillgång till navigeringsstacken. Så då kan vi bara gå in här på navigation och köra push async till nästa sida, till exempel about page här då. Så fungerar navigeringen i Summary Forms ungefär likadant som vi såg på iOS. Vi hade push och vi hade model, så kan vi här också köra push model async om vi vill lägga någonting utanpå navigeringsstacken. Så, nu har vi tittat idag på vad Summary är. Vi har tittat på klassisk Summary, det vill säga att vi bygger gränssnitten per plattform för iOS med storyboards och för Android med XML-filer. Och vi har tittat på Summary Forms, det som jag tycker är det riktigt coola med Summary. Vi kan bygga en app med gemensam kod för gränssnittet som fungerar på Android, den fungerar på iOS och den fungerar på Windows. Kommer snart fungera på Mac-appar också. Eller snart ska jag inte säga, men det finns en branch i GitRepot för Summary Forms där de har börjat jobba med det. Så det kommer att komma. Vi har en minut kvar. Öppen för frågor och diskussioner. Det går bra att komma till oss här efteråt också. Vill du se appen eller vill du se koden? Nu har jag ingen app här för jag fick lov att installera om min miljö i morse. Men den ni kan ladda ner är att titta på Claes Olsson-appen som jag har varit med och byggt. Den är byggd med Summary Forms. Så den finns att ladda ner från Store för både iOS, Android och Windows Phone. Så det är ett ganska bra exempel på vad man kan bygga med Summary Forms. Summary Forms-namnet kommer ganska lätt att tänka på formulär. Ja, men det kan app för bara skapa formulärappar, men det är egentligen mycket mer än så. Du kan bygga alla typer av appar med Summary Forms. Och skulle Summary Forms i sig inte räcka till det, så kan man alltid falla tillbaks och göra egna implementationer av plattformsspecifika saker eller ändra på beteendet genom custom renderers till exempel bara på iOS om du vill att det ska se ut annorlunda på iOS än standard Summary Forms, så är det fullt möjligt.
Yes. Jag tror vi tar och avslutar där. Vi har passerat våran tid. Vi kommer att vara kvar här en stund. Det här är väl sista sessionen för dagen, va?
Yes.